Hörrni, vi har, det här är lite formalia. Det blir ingen sång ikväll, för Jenny är förkyld och sjuk. Och kanske jag håller på att bli detsamma också. Och så det är vi utan det. Vi startar bara så här, och så förkortar vi den lite. Och då passar jag på istället att ta såna här vanliga formalia som jag har. Det här som jag gör här, det är en Guds maning och ett Guds kall. En Guds idé som startade för, ja, säg 2011 ungefär, då på ett annat ställe. Sen var det en större grupp tidigare, några har klivit av då, för att arbetet tog väl all tid och mycket annat. Och då står vi kvar i själva Guds idé. Och det var väl en lite slitsam tid här i höstas förut, och då frågade jag Gud, ska vi fortsätta? Och så alla gruppen då, flera är ju borta nu då, gruppen är ju större egentligen än så här, men den är fortfarande väldigt liten och känslig kan jag säga. Så jo, vi skulle fortsätta, vi hade Guds välsignelse till att göra det, vi kunde räkna med det då. Och det har blivit bra för oss sen dess, så, trots att det såg omöjligt ut. Så jag tror liksom att gruppen kommer att bli stabilare, både i antal och att vi får se lite mer av Guds verk inom själva gruppen också. Om någon behöver helad, så behöver vi inte alls tro kanske att vi måste till något sjukhus för det. Det kanske går inför Gud också. Och så vidare. Just det här med, som har med Guds kraft och så att göra. För vad gruppen tidigare leddes in på var egentligen som skrämde upp folk och gjorde dem rädd väldigt mycket. Och kände sig bunden kan man säga. Så det ingick aldrig i vårt kall. Så det är inte så Gud är. Utan vi som grupp, vi är satt att förvalta ett sant evangelium med allt vad det innebär. Ett sant evangelium, det innebär liksom att synden är struken. Det finns en frihet hos Gud. Och det finns en, vi är rättfärdig förklarade. Trots att vi har våra brister, så gälls det ändå. Och Gud har inget problem att använda precis vem han vill. Men ingen av oss bär ju på så stora belastningar som Moses gjorde. Han var ju en mördare. Gud har verkligen använt lite udda folk genom tiderna. Kung David, ja, vad var han? Maktmissbrukare och mördare, för att han skulle ha tag på en läcker kvinna. Alltså Gud räknar inte på samma sätt som vi gör. Det här är ett jätteproblem och som har skrämt bort många människor från kyrkorna. Det kan komma människor in i någon församling som är väldigt känslig och kanske sargad. Så de reagerar instinktivt liksom att det här bränns, det här vill jag inte vara. Och för många människor som är sargad så är det ofta någon form av lag eller falsk rättfärdighet. Eller falsk andlighet som man reagerar för. Så om någon drar sig undan, så brukar jag tycka liksom att det är nog ganska okej. Man måste respektera den personen. Han har ju skäl för det. Det finns ju folk idag som är snudd på allergisk mot det som kallas New Age. Till exempel som i Pingstkyrkan vet jag att det var någon kvinna som drog sig undan. Hon hade nyss mött Gud och lämnat New Age. Så fort hon kom in så hon kunde klara bara inte av det. För att den kraften kändes för tydligt där då. För oss som är mer rutinerade och van, ja, vi klarar av det. Vi är så pass läkt här inne så att det är ingen fara för oss. Men de som drar sig undan, de är ofta, har jag lärt mig genom livet, de viktigaste signalerna på hur det verkligen är ställt. Då kommer en sargad, trasig människa till oss som är kristna. Då bör det finnas så mycket kärlek i oss så att vi kan ta emot dem som en fullt värdig människa, vem de än är. Kommer en syndare som har gjort alldeles som värsta synderna, och vi blir fördömande, ja, då gör vi oss större än Gud. För Gud, han förlåter. Och det är någonting som vi måste klara av. Att förlåta våra medmänniskor. Vi har inte rätt att sätta oss till doms. Däremot så har vi rätt att undervisa folk. om vad som kan vara rätt eller fel. Någonting som jag stött på genom livet, som har sett att det finns känsliga frågor. Och bland normalt folk så är det väl liksom skilsmässor en känslig fråga, aggressivitet eller ilska en känslig fråga, sexualiteten en känslig fråga. Ja, skilsmässor, det vet vi att inga är bra med henne. Men ska vi tvingas vara tyst om det bara för att det är känsligt? Nej. Vi måste tala om att det är någonting som blir fel, men man kan få förlåtelse för henne och släppa allting. För annars kommer en man att bära det med sig. Så om ingen talar om för någon att det där var fel i Guds ögonsätt, då kommer man inte ens att förstå att man behöver förlåtelse. Och det är förlåtelsen som är det viktiga. Det är förlåtelsen som gör att vi får tillträde till himlen. Och vi kan inte berömma oss någonting av det någon enda av oss. För det är uteslutande vad Jesus Kristus gjorde för oss på korset som gör att vi kan få förlåten. Ilska. Vad händer om jag blir ilsken? Det händer ju att man blir det. Nu för tiden. Nu har jag varit kristen och nykter. Alltså jag var nykter i 33 år. Jag var A-lagare innan. Riktig A-lagare. Alltså jag behövde minst 2 sjuttisar per dygn. För att bara våga gå ut bland folk. Så sen ville jag bli berusad, så fick jag ta sig lite mer. Och det var knark och allt möjligt med det där. Ja, i sånt liv vänder man inte om så fort på. Men Gud har gjort allting för mig. Så en sak har jag lärt mig, att ilska, det är någonting som man måste bekänna att den finns. Det går inte att låtsas liksom inför en människa. Nej, men jag är så glad och så bara brinner av ilska inom en för någonting. Det genomskådar ju alla, för det känns i anden. Som kristna är det ju tänkt att vi ska kunna vara ärlig. För vi förvaltar ju, och vi är en plats för den heliga ande. Han är sanningens ande. Och det måste vi liksom foga oss efter. Och när vi foga oss efter det, så kan vi upptäcka hur underbart skönt det är att få vara ärlig och sann. Och det är så ljuvligt. Och fri blir man. Så ilska är någonting som vi inte bara behöver få prata om ibland, utan även reagera. Blir jag arg, så måste jag få slå näven i bordet ibland. Jag ska inte slå någon kvinna. Inte så. Men man måste få visa att man är ilsken. Jesus själv, som är vår herre och mästare, han gjorde ju det. Hos fariserna till exempel. Vad kallar han dem? Huggorms yngel. Vitkalkade gravar. Det var liksom de värsta svordomar som fanns på den tiden. Eller kraftuttryck. Det kallade han de högst ansedda inom kyrkorna för. För att de hade en lära som tryckte ner de svaga. Och hindrade därmed Guds kärlek att få verka fram. Så det var, han hade verkligen skäl att bli arg. Han blev arg på det som hindrade Guds goda att få vara med. Det kallas helig ilska. Även om inte vi får fram helig ilska alla gånger, så är det så att ilska kan finnas. Och den kan vara berättigad ibland. Och ibland är den helt obefogad. Jag kanske har missförstått en sak, och så går jag liksom och är ilsken på någonting som inte alls finns någon skäl att vara för. Och då drar jag mig bara undan. Så jag behöver ju aldrig konfronteras med att ja, men det här var väl ingenting att bli arg för. Det var bara missförstånd. Så visst, ilskan finns och den påverkar. Om man inte får medge sin ilska, så, och kanske också uttrycka den på något sätt, så kommer den att vägra sig inom oss och skapa depressionen. Eller förr i tiden, så här när folk fick depressioner, så skrev de inte bara ut en tablett på en gång, utan de frågade lite noggrannare. Och det första man tog itu med, det var det här med att det är någon form av betryck om man är deprimerad. Och Bibeln pratar också så, betryck. Då finns det två sorts betryck, yttre eller inre. Det yttre betrycket kan aldrig botas med någon medicin. Om någon liksom ständigt trycker ner dig. Det spelar ingen roll vad den personen tar för tabletter, så kommer ju den som ständigt trycker ner den andra att hålla på ändå. Utan det måste man ju åtgärda på ett annat sätt. Sen kan man ha ett inre betryck. Att man går och ständigt tror på en lögn om sig själv. Jag kan tro att jag är det sämsta som finns på jorden. Att jag är den största syndaren. Jag gjorde det och det och det felet, så Gud kan väl inte tolerera mig. Jo, det kan han visst. Så fullständigt så att han liksom var beredd att dö för det. Och det bevisas redan på korset. Det går inte att säga att jag är inte värdig att möta Gud. Det är ingen av oss är det. Men Jesus har ordnat åt oss. Så ilskan är någonting som kan vara ett väldigt drivande medel ibland. Men om jag håller på med en bil och det sitter fast i mötter, så är det ju ilskan som gör att jag får lossit. Inte min skiftnyckel och mitt huvud direkt. Det är ju ilskan när man slutligen tappar tålamodet. Då lossnar det också och går det sönder. Men det händer någonting. Men det är den biten. Sen har vi sexualitet. Och det behöver vi inte prata fel om. Jag menar som Jen och jag, vi diskuterar aldrig sexualitet, vår sexualitet, med utomstående. De har inte med något att göra helt enkelt. Det är en privat sak. Men vi kan inte låtsas som att det inte finns. Om vi liksom tror, jag menar, jag kommer ihåg när jag var nykristen. Jag tänkte i församlingen som jag var med då, ja, men det finns ju jätteviktiga frågor att diskutera. Jag är nyförälder, så jag vet hur min sexualitet var när jag var som alkis. Nu är jag kristen, hur gör man nu? Men frågan var så känslig så ingen vågar liksom prata om det. Eller så trodde de att man hade fel avsikter. Så jag gick till prästen och frågade, hörde, hur förökar ni er i den här församlingen egentligen? Ja, så han och skruva på sig. Jag vet ju hur man gjorde tidigare när jag inte var frälst. Men jag har ingen aning om hur ni gör. Sysslar ni, gör ni som munkarna och sånt här nu då, att ni förökar genom celldelning, eller? Det hade varit ganska roligt det där, så vi kom igång med snacket. Men jag sa det liksom att jag har en kraftig känsla av sexualiteten ska användas på ett annat sätt än vad jag har lärt mig ute i världen. Ja, det har du helt rätt i. Kan vi prata om det då? Ja, det kan vi göra, men kanske inte offentligt, för det är många som inte klarar av frågan. Nähä, men jag behöver svar. Kan jag få det? Så då var det ju så då. Men det är lite väldigt jobbigt, för att de två starkaste drivkrafterna som vi människor har, det är ilska och sexualdriften. Om inte de får vara godkänd som något naturligt som finns hos oss människor, så kommer vi aldrig att lära oss att hantera det heller på rätt sätt. Och det är det Gud vill. Han vill att vi ska få lära oss att hantera inte bara oss själva, utan allt han har skapat oss till och gjort oss till. Och dessutom lära oss att hantera de här gåvorna som är gudomliga. De som går över vår förmåga. Så visst, det sker. Och det är ett mäktigt och det är ett extremt stort projekt att få till det. Så vi klarar det inte själva, och därför har vi fått en helig ande hjälpare. Så ska vi med oss varenda dag in till tidens slut. Så det finns ingenting som är lämnat av slumpen. Men det är det jag brukar säga, att det som uppskattas hos mig, det är folk som är rak, ärlig och vågar uttrycka sig. För de talar alltid om vem de är själv då. Och det gillar jag. Det för mig är en bekännelse. Jag känner mig trygg med sådana människor. Däremot kan jag känna mig otrygg med människor som aldrig berättar eller reagerar, utan de går som någon robot inför hela livet. Och jag tror inte sådana människor finns. Jag tror inte det. Alla människor har en känslovärld. Alla människor har en inre värld. Och det går inte att hålla fullständig kontroll över precis allt som sker inom en. Då blir man som en zombie. Och det roliga är att umgås med människor som lever. Om de så är bökig och stökig och annorlunda, så det är människor som Gud har älskat och dött för. Det är underbart. Men att behöva umgås med någon zombie, vad är det? Ja, käre någon. Det finns saker, alltså vi har... Det är ju liksom lite om vad den här gruppens tanke är då. Vi försöker leva upp till det. Vi gör liksom inte något så att med någon målsättning och säga att det här ska vi uppnå, pang, boom, dunder. Det är en längtan vi har som är självklar. Och vi litar på att Herren åstadkommer åt oss och genom oss. Och jag måste säga att Gud är med oss. För när det finns någonting som det är lite brist på idag, det är böneställen. Och det här är inte någon grupp som ber så högljutt offentligt. Men vi tror mer på bön än många andra, kan jag säga. På äkta och riktig bön. Och vi har haft undervisningen så i varje fall. Och när vi lägger fram bönämnen, så tar det inte lång tid när vi får höra att han har fått bli bönesvar. Så det är jag ganska van vid. Sen brukar vi aldrig prata om det, aldrig berömma oss av det. För det är en självklarhet i Guds värld. För om jag som kristen ska be för en kristens syster eller broder, så gör jag det ur kärlek. Annars vet jag tiger. Och då får jag vara i funktion. I mitt hem, ensam. I ett hörn, ensam i mitt hem. Som ingen ser. Jag får ändå vara i funktion för Gud. Och Guds kraft får råda på platsen. Det är hans kärlek som råder där. Annars blir det ingen bön. Så det är större än vad man tror. Och be för andra så. Väldigt viktigt här också. Och vi får god lön för det. Det finns en till känslig fråga, det är ekonomi. Det är också Gud skött ganska bra åt oss. Den här lilla gruppen då, nu är det ju många som inte är här nu. Ja, 4-5. Vad vi har liksom att få till för att kunna fortsätta här, det är att betala hyra. Och just nu betalar vi 2000 kronor i månaden för att vara här då. Då disponerar vi liksom de här lokalerna. Det är el och värme och allting och kök och rubbet. Då. Det är ingen stor summa för ett antal människor att få ihop. Det är det verkligen inte. Och det är liksom all kostnad som man låter liksom gruppen ta. Då. Sen har vi andra kostnader som eftersom vi också lägger ut på internet. Då. Det tar Jenny och jag på vår egen hushållsbudget kostnader kring det. Och vi har en hemsida och så vidare. Det är... Så bara inte saker och ting blir för stort så går det att hantera nu. Så det är någonting som vi också deltar i. Till det behövs ju pengar då. Och då är det jag som innehar kassan från september fjol. Och då är det sagt som så att vi är ju ingen förening. Vi vill ju liksom komma undan. Jag menar om vi skulle registrera oss som stiftelse eller församling eller någonting. Så... kommer direkt myndigheternas krav på oss. Att då måste vi ha en styrelse. Vi måste redovisa varje siffror och rubbet hit och dit. Då. Men om man bara är en frigrupp så här. Då gäller inte de kraven. Och det är och för det är arbetsbesparande minst sagt kan man säga. Då slipper man bråket vem ska vara ordförande. Vem ska vara kassör och så vidare. Och alla de bitarna. När man lika väl kan prata med varandra allihop. Komma överens om någonting. Det är mycket bättre. Vi har inga skulder. Och vi betalar alltid hyran i förskott. En månad i förskott jämt. Och det gör vi för att vi vill visa att vi sköter oss. Vi är en liten grupp men vi tror på det vi gör. Och vi kommer liksom inte. Nu ska inte tveka på oss. Alltså, vi hyr ju av EFS de här kvällarna då. Vi får alltså om vi vill vara här utan att betala hyra. Under förutsättning att vi går med i EFS missionsförening. Här då går vi in då i deras budget och så. Men då kommer vi direkt att hamna i det här läget att då ska vi bidra till de bitarna också. Då. Så hittills har vi sagt nej till det. Det har inte varit, det ingår inte i Guds person för den här gruppen. För Guds vision för den här gruppen, det är också att visa på en framkomlig väg för framtiden. Så här kommer det så ut mer i kristna kretsar framöver. Inga gigantiska jätteorganisationer. Därför att de grejerna de får ofta en bindande effekt. Och det blir väldigt kravfyllt och så. Och många svaga individer, alltså Guds syfte är att folk ska få komma till honom. De går inte till de stora kyrkorna i första läget. Och finns det inga andra alternativ så kommer de knappast in och gå till Gud någonstans. Och det är ändå vårt syfte. Om vi liksom lever i Guds syften så kommer Gud att välsigna oss. Men om vi kommer att gå till Gud bara för att vi ska ha en massa, då är det vi de största förlorarna. Vi måste liksom inse att Herren Gud en gång för alla gav oss allt. Jag hade en profetia som gick ut över hela Sverige som... många prövade och fann att det var från Gud. Och det fanns ju många detaljer i dem. Men huvudlinjen i den profetian då. Det är alltså Gud som. Det lämnar han utav omsorg. Och det gick ut till alla hans barn. och varna för framtiden, vad som vi skulle tänka lite på. Och det var inte mycket alls, men Gud såg att det fanns en tendens inom kristenheten att man gick över mer till vad man kan kalla ett ägande. Man äger. Man äger Guds verk, man äger församlingen, man äger någonting. Tidigare har det varit förvaltarskap. För om vi ser så här att när Gud har skapat hela jorden, han skapar vattnet, luften, malmen, träet, guldet, han har skapat allt. Lagt det i en enda klump som vi kallar för planeten jorden, och sen har han satt oss och bo på den. Mat och rubbet och djur, allting fanns på plats. Det är en stor kärleksförklaring från vår Gud. Och människan är det viktigaste på det. Och vi fick uppdraget inte att äga, utan det står det förvalta. Inte förbruka, förvalta. Ni får det här. Så man ska utgå från, det är många som pratar om tionde. Frikyrkorna gör man ju så. Ja, det är en gammal testamentlig lära som kan vara en god princip, men det är faktiskt ingen norm som Gud pekar på. Gud pratar om en glädje i givandet ur hjärtat. Man ger frivilligt ur sitt eget hjärta. Och då när jag satt bunden i, ja det är klart, då har man 57 fordringsägare som knackar på dörren samtidigt. Då tycker man inte ens att man har någon enda krona att ge någon annanstans. Men det bröt när jag trots det började ge till de som behövde. Jag hade ju ingenting. Jag glömmer aldrig när jag bara hade 100 kronor kvar. Det var 3 veckor kvar till nästa lön. Och så kom det sånt brinnande tal om mission. Och den här missionsinsatsen, det var alltså hemlösa barn. Jag tror det var Brasilien eller sånt där. Och det har mamma ju alltid för. Och jag gjorde alltid det. Jag tänkte liksom, hur illa jag än har, så kommer jag aldrig kunna ha något så illa som dem. Så jag satt där och brottas med den här hundralappen. Det var det sista jag hade. Hur gör man? Och det var verkligen det sista jag hade. Jag tänkte, jag tar väl en fasta. Jag behöver gå ner i vikt, tänkte jag. Jag drog iväg den hundringen i offerskålen och kände mig nöjd med det. Så får jag därifrån fortfarande fundersamma, och så tänkte jag, men gud, nu har jag verkligen gjort bort mig. För det tog med bensin i tanken också. För jag hade bestämt mig innan att jag skulle ta 50 kronor till mat och 50 kronor till bensin. Jag måste ju ta mig till jobb då. Då hade jag slängt bort allting. Och jag visste inte hur jag skulle bete mig. Och då åkte jag, och jag fick rätt hitta någon 20 eller någonting. Och så åkte jag till en sån här pumpstation. Och sen, jag måste ju ha in det i varje fall. Bilen kan inte gå på luft. Det var verkligen tomt allting. Då står en karl där, och så tittar han på mig länge. Vi kände inte varann. Nu känner vi varann. Men han tittar på mig länge och så sa, hörru du, hur har du den ställ, säger han. Ja, säger jag. Jag antar att du är ärlig. Ja, det är katastrof. Får jag bjuda dig på en hel tank bensin? Då gjorde han det, precis när jag kom från gudstjänsten. Och för mig var det så självklart så här att Gud såg vad jag gjorde. Och jag fick ju bensin i full tank. Det var ju på den tiden 300-400 kronor. Så jag förlorade inte en millimeter på mig. Så det var bara frågan om hur ska jag äta. Ja, jag fick till dig också. Så jag kan garantera att när det är rätt, om man liksom gör metoder så här, nu ska jag betala tionde för att jag vill bli rik. Glöm det, det kommer aldrig att bli det. Man lurar inte Gud, det går inte. Men när det är i ens eget hjärta, en villighet i något behjärtansvärt, så ligger det i Guds intressen. Och det finns människor som har blivit riktigt, riktigt rik i Guds verk. Och det är dem, det finns ett signum hos dem. De har alla lätt att ge och dela med sig. Ingen blir rik hos Gud om man bara är ute efter att samla på hög hos sig själv. Det är andra krafter som sysslar med. Utan vi måste utgå från att allt vad vi har, jag menar luften, vi andas ju helt gratis. Och vi brukar aldrig tänka på det. Men Gud skapade luften också. Det är ingen som har tagit betalt för det. Det är ingen som har hittat på sättet att ta betalt för det. Nu har de hittat på en marknad där man liksom köper utsläppsrätter. Alltså det vill säga rätt att förgifta en viss del av luften köper man. Så visst, det håller på att bli marknad av luften också. Men Guds tanke har aldrig varit så. Gud gav oss växterna. Han Gud gav oss träden, luften, solen, värmen, snön, vattnet, fåglarna, fiskarna. Allting började vi bara gå och hämta. Lennart är en sån som gör det. Han plockar brännässlor, blommor, örter, fiskar. Går ut och plockar i naturen. Och det kommer inte någon, finns ingen kassa att gå och betala hos. Utan det bara finns där. Det är klart vi behöver affärer att betala. Men vi ska inte glömma bort att det är Gud som ligger bakom det där. Det är hans omsorg om oss. Jag menar, vi äter mat varenda dag. Vi dricker vatten varenda dag. Det finns folk som tackar Gud för det varenda dag. Så sådana enkla självklarheter är så viktig. Och folk blir välsignade av det. De som har lätt att ge. Det är en del av Guds väsen. Sitter man girigt fast och bara ska hålla fast på sitt eget bankkonto. Ja, då får trumma på väldigt hårt hos Gud. Innan det börjar på hända något riktigt alltså. För det är precis tvärtom vad Gud är. Gud han gav allt fritt och förintet. Om liksom han har förlåtit oss allt. Så förväntar sig han av oss att vi ska förlåta dem som har gjort oss illa. För att vi fick förlåtelsen först från honom. Utan att vi hade förtjänat det. Ja men låt oss dela ut den förlåtelsen till dem som behöver den från oss också då. Det är Guds tanke i sånt. Aldrig har jag pratat så mycket kring pengar som det här men... Jesus, i varje fall, det här är då en räkning. Det är väldigt enkelt. Och det är tänkt att vara enkelt och okomplicerat. Det är hela jag vill ha det så. Inget krångel. Man får lita på varandra. Men jag kan ju försäkra er att det har aldrig hänt sedan jag varit krig. Jag vågar helt enkelt inte ta en enda krona från det jag vet har offrats för Guds verk till någonting hos mig själv. Ja, jag vågar helt enkelt inte. För min egen del så tänker jag så här. Allt vad jag får in, det är vad Gud har gett mig. Mitt uppdrag det är att fundera på hur förvaltar jag det här bäst då? Ja, jag behöver ha någonstans att bo. Jag behöver ju fixa mat. Gud har gett mig förtroende. Jag har pengar här nu på kontot. Nu behöver jag inte gå på någon bensinmack och hoppas på att det står rätt person där. Han har givet mig förtroende förvalta lite. Och då måste man ju tänka, jag behöver ju mat. Och för min del är det liksom självklart så här att av allt jag får in så måste någonting gå till någon som behöver det bättre än mig själv. Hela min livsstil har blivit så sedan jag var kristen. Och jag berättar den aldrig för någon. Jag brukar skicka med en liten notering att det är från Gud. För det är det. Jag skulle inte ha några pengar och dela med mig av om inte Gud har givit mig någonting först. Så enkelt är det. Man ger bara vidare det man har fått. Och när man ger vidare det man har fått så växer det. Alltså förtroende från Gud växer till mig. Och han vill ha folk som förvaltar jättemycket. För behoven kommer liksom att bli stora framöver. Men det blir ingen bankir som får det uppdraget. Det blir ingen regering som får det uppdraget. No way. De gör det för mycket för sin egen del. Utan Gud söker någonstans. Och Jobbsbok berättar väldigt mycket om den rikaste personen som fanns på planeten. Det var just Jobb det. Han hade oerhörda förmögenheter i de tillgångar som fanns då. Sen när man läser mer och förstår Jobb så ser man att den karl han var egentligen traktens socialtjänst. Han gav med sig, han gav alla möjligheter till andra. Han såg till att folk fick sova och äta och så. Och han drabbades av jättestora lidanden. Fast han bara var rättfärdig. Men det visar lite av Gud. Han hade förtroende för Jobb. Och Jobb svek aldrig Guds förtroende. Trots jättehårda prövningar. Så höll ändå Jobb fast vid sin Gud. Det är helt obegripligt. Han förlorade barn, allt han ägde. Och även fullt ut sin egen hälsa. Jobb. Han vek inte undan från Guds saken då. Hans vänner försökte övertala han till att ta emot lögn. Alltså, du måste ju ha syndat som drabbat av all denna ondska här, tyckte de. Nej, jag har inte syndat. Jag har frid inför Gud. Och till slutligen så fick han belöningen då. Och då är det så roligt med jobb, hur det var med han. För den belöning han fick, det var det som fick han dubbelt upp av allting. Ganska mäktigt. Det stod dubbelt upp av allt han hade förlorat. Men den stora biten för han, det var när Jobb själv sammanfattade liksom hela den här resan. Då säger han så här att tidigare hade jag bara hört hörsägen om dig Gud. Nu har jag fått skåda dig sådan du verkligen är. Det var värt att dö för nästan. Han hade fått sett Gud sådan han verkligen är. Och med en människa som oss har fått förstått att all min förmögenhet, allt jag förlorar, all hälsa som jag nu har, är ingenting värt. Utan det enda han tänkte på, jag har fått sett dig sådan du är. Då bör vi förstå i vårt huvud att det här med vår Herre och Gud, det är så mycket mer. Det är så ofantligt mycket mer. Det är värt allt. Bara få se honom sådan han verkligen är. Och tänk att det har vi löfte om att få. Den dag Herren hämtar hem oss, så ska vi få skåda honom sådan han verkligen är. Där har vi den slutliga förlossningen, det slutliga helande läkedomen. Efter det finns det ingen brist kvar. Där kan ni dela ut det här pappret. Det är vår ekonomiska situation. Vi har alltså inga organiserade insamlingar. Utan det enda vi liksom hoppas på är liksom att vi bidrar var en till att vi täcker hyran. Och det är inga orimligheter. Vi har inga andra inkomster. Och i vanlig ordning så tror jag att Guds verk ska drivas genom gåvor och inte affärsverksamhet. Däremot så tror jag att affärsmän och sådana kan bli väldigt välsignad om de använder sin förmåga till att få in lite pengar i Guds sak också. Men det är en annan sak. Gruppen som sådan är Sundsgruppen, bedriver ingen affärsverksamhet. Det händer. Vi har fått liksom erbjudanden om stöd. Men villkoren gick inte att vara med på. Så liksom då kommer de med en gåva, löfte om stöd som gåvor, och sen säger de att det finns villkor med henne. Ja, då... Nej, tack, det går inte. Då är det ju falskt. Man kan inte ta emot sånt. Man måste avböja sånt. Syftet liksom för gruppen, det var liksom att vi skulle stå fri från all annan teologi. Vi skulle liksom få en chans att gå tillbaka till vad Guds ord verkligen säger. För vilken rörelse det än är idag, så har det kommit in saker genom århundradena som har blivit som en norm eller en rutin att följa. Och så tänker inte många på, är det verkligen bibliskt? Vi försöker hitta tillbaka till grunderna. Nu vill jag säga så här att när det gäller givande, det är ingen mening att ge hit till oss på tvång. Vi kommer att vägra att ta emot det. Men däremot en gåva som ges frivilligt ur ett glatt hjärta, för sakens skull, för Kristi skull, det tar vi emot. För vi vill inte hindra en människa att få bli välsignad av Gud.